Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi sitter med en underbar utsikt över den nyanlagda parken utanför Sjöfartsmuseet i Göteborg. Och vi sitter på en helt nybyggd birgarten ovanpå, vad ska man kalla det? Den gamla biografen
Kaparen.
Där de har byggt något stort evenemang. Så det är nybyggt i alla riktningar. Är det så här det känns de första dagarna i fasciststaten? När allting är fräscht,
allt är fräscht
innan man har börjat hänga folk.
Mycket nytt marmor och granit från som Nazi-Tyskland har köpt. Ja, nej, men det är lite nytt och fräscht känsla. Ja.
Jag känner mig lite som Dark Oldsberg där, vill jag bara säga. Dark jag målade upp lite Göteborgsbilder, men sen blev det folkmord på en gång.
Ja, du skulle inte landat där.
Nej, men
det är mycket, det är liksom, även de här, vi sitter ju på Moreno heter det va? Eller
Moreno.
Moreno, som Morenan.
Ja, men hur betyder som... mörk.
Eller... Moreno, mörk, Men där, det var ju tidigare då Kaparen, och så hade de, och det har ju varit stängt här i herrans många år, och så hade den här gamla biografen hade ju de där relieferna, tror jag det kallas. Mm. Och då är det ju en slags stor, jag vet inte vad det är gjort av, men liksom gips eller någonting.
Ja, det är alltså jättestora väggmålningar som är gjort i relief, så att det är alltså, det är motiv som byggs upp av liksom djup.
Ja, precis.
Så det är som modeller på väggen.
Ja, precis. Ja. Och så är det de här... så är det lite vikingaskepp och drakar och från 40-talet just. Så den har lite sådär fascistvibbar lite.
Och nu så är det en krigare som lyfts upp till Valhalla av en valkyria. Det var ju, de har ju gjort stora fönster i den här gamla reliefen.
Så, reliefen?
Skitsamma. Och då har de ju liksom klippt bort av motivet. Så det ser ju lite lustigt ut nu av själva konstverket. Det är ju hål i det.
Ja, något är ju bortklippt.
Ja.
Tror du det är där hakkorset var och så, eller?
Alltså, men det var
så
ju
var så. Var det ju på, där var ju...
Du vet, ASEAs gamla logga på den tiden var ju ett hakkors. Ja, ja, visst. Ja, ja.
Så det här var ju inte konstigt. Nej. Man kan ju hitta det på vissa kyrkostenar, eller vad heter det, gravstenar ibland. Mm. Så finns det sådana här gamla... Ja, hakkors. Men det var ju inte, det var ju inte nödvändigtvis då nasse-symbolen.
Nej, inte nödvändigtvis, men ofta var folk lite nassar på 40-talet, även i Sverige.
Finland hade ju hakkorset i, så tror jag det var det här flygvapnet hade som logga.
Men, och den gick ju ur tiden skulle man kunna säga.
Ja, det gick.
Men det är ganska häftigt att sitta här för att de har gjort en rätt smart grej. De har liksom smält upp en stor birgarten uppe på taket. Och folk har nog inte riktigt hittat hit ännu. För nu sitter vi i solen på en söndag.
Mm.
Och det här tror jag är bästa spotten i hela Göteborg.
Mm.
Och vi är totalt 4 personer här. Mm. Och de kanske skulle kunna ta 700.
Ja, lätt. Men det är ju lite mulet idag också. Och det, se vad som händer med regnet.
Det är underbart. Och så mellan husen här nere så ser man älven. Det fladdrar några svenska vimplar i förmiddagsbrisen. Nu hittar jag ju bara på sådana väderord. Men det här är jävligt soft. Och så står ju då också...
Sjömansjungfrun där.
Kampanilen. Sjömanshustrun.
Hustrun,
Hon står och är ett evigt väntande efter sin man som är ute till havs.
Jag tycker hon kollar lite fel riktning. Hon kollar ju på Hisingen där borta.
Ja, men hon kollar ju mot Nordsjön. Det var ju dit alla fiskare åkte upp. Hon är du med? Hon kollar ju liksom...
Ja, de åker ju inte till Östersjön här.
Glömma Hisingen. Ja. Det finns någonting...
Bortom Hisingen.
Bortom Hisingen kollar
fisken.
Ja. Det är där ute de låg i sina båtar. Nej, det här är fan med läckert alltså.
Ja.
Det får jag säga. Jo, ska vi fortsätta på det här lite med den här krigaren som tas upp av Valkyrian till Valhalla kanske?
Ja, det kan
jag har ju nämligen sett The Northman,
just det.
David Eggers nya film.
Mm.
Och den har ju, jag tycker det är väldigt intressant för det här är en sån film som har fått ettor i betyg eller fullt betyg.
Den har varit 1 år eller 5 år alltså?
Ja, ungefär. Ja, ja. Och till exempel när vi diskuterade den första gången, då tänkte du, ah, fan, nu är det en flopp. För då hade du läst någon recension i Svenskan.
Ja.
Och som fick en etta,
ja.
Om jag inte minns fel.
Ja, precis.
Och du bara, nej men det här, nu har han tabbat sig.
Ja, nu har han.
Och så hade jag läst någon recension där han fick liksom toppbetyg.
Mm.
Och då blev det så här, fan Andreas, kanske måste se den ändå liksom. Ja.
När det är så stor diff i omdömet så då är det ju någonting speciellt i alla fall.
Och ja, nu ska jag ju göra det här konststycket att prata om den här filmen utan att spoila den. Men det är en av Skarsgård-sönerna. Jag kommer aldrig ihåg vad de heter, men det var han som var med i Generation Kill.
Mm.
Han är väl den äldsta pojken, tror jag.
Alltså inte Bill?
Nej, utan Bull.
Eller Gustav eller någonting?
Nej, 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 inte det heller. Alexander Skarsgård.
Alexander,
ja. Ja. Och han spelar, den utspelar sig på typ 800-talet eller någonting. Det är vikingatid.
Mm.
Och det är i begynnelsen av våran historia här och i brittiska öarna.
Mm.
Och det härifrån så finns det då en historia om prins Hamlet.
Mm.
Och det var den som inspirerade Shakespeare att bli Hamlet.
Mm. Mm.
Så det är en väldigt gammal historia som handlar då om hämnd, liksom hämnas sin faders mördare och så här. Väldigt klassiska motiv. Men det blev ju klassiska motiv.
Mm.
Tack vare kanske Shakespeare och de här andra.
Absolut.
Det funkar liksom. Mm. Någon är förbannad och vill hämnas. Det funkar.
Mm.
Quentin Tarantino gör ju det i alla filmer också. Ja. Och den är, det är ganska mycket action med den här filmen. Men det är inte det som är filmen, utan det som är filmen är alla de religiösa motiven.
Mm.
Till exempel, de är ju nere i rusernas land då.
Mm.
Skulle kunna vara någonstans i skogarna runt Ukraina eller någonting, filmen. Och då märker man ju att de som är där nere, de har ju lite mer shamanistisk naturreligion. De är ju inte riktigt vikingar va?
Mm.
Så de har lite mer, du vet, stora träpenisar och blommor i håren och de är mer så här, vet, våran midsommarafton är ju mer den.
Lite mer druid.
Ja, nu var de inte kelter men mer åt det hållet, ja.
Okay,
Och vikingarna då hade ju mer en
de hade ju
En våldskult också. Alla tillhörde ju inte den, men de hade en våldskult med de här bärsärkarna då, björnskinnen som liksom och det här att du måste dö, du måste liksom få stål i hjärtat, du måste dö i strid för att bli upptagen av valkyrierna till Valhalla. Och där möter du då alla som har liksom förtjänat den här krigarens död.
Och det var hedervärt naturligtvis.
Ja, absolut. Sen finns det inte så mycket källor från den här tiden. Så att problemet är att ibland så kanske det är extremt lokala idéer. Och då är frågan, vad blev nedskrivet? Man ser i gamla svenska utgrävningar från kanske vendeltid och sånt.
Mm.
Att man begraver folk olika, bara några mil från varandra.
Mm.
Då kanske inte alla hade samma syn på Oden och Loke.
Nej.
Så att det blir alltid lite, man får ta det för vad det är. Mm. Det finns inte så mycket bevarat. Det finns lite runstenar. Och
tyvärr.
Tyvärr. Och sen så är det ju några halvgalna kristna munkar som försöker skriva ner lite grejer. Som är
men förekommer kristenheten i den här filmen?
Nej.
Nej, det är innan det alltså.
Det är nog någon som häver ur sig någonting sånt. Men det är en person en gång i filmen som gör någonting som skulle kunna tolkas som korstecknet när det håller på att gå åt helvete. Men kristendomen existerar inte. Och det är 800-tal också, det är ju det. Det är inte, det är ju tidigt liksom.
Ja, ja visst.
Det är ju,
Men, ja, Sverige kristnades väl. Nej, det var ju 1000-talet som Sverige kristnades.
Precis. Så att det här är ju, det finns inget kristet i det.
Mm.
Och då är det med många olika ritualer. Det är med spågubbar och spågummor.
Mm.
Och det var ju då, om man ska lita på källorna, det var ju något extremt extremt sjukt när en gubbe tog de här nonorna, de här magiska kvinnornas makt.
Mm.
För då är han inne och trollar i liksom kvinnligt territorium.
Ja,
det är jävligt
precis.
Fel liksom.
Ja, ja.
Det är jävligt sjukt på den tiden.
Ja, det är pervy då nästan eller?
Ja, precis. Det var liksom, jag vet, och det här är långt senare, men Vi här på västkusten, vi avrättade ju en trollgubbe i... jag brände en trollgubbe på typ 1500-talet eller någonting på Tjörn, tror jag det var. Mm. Och han anklagades ju för att när han blåste i sin pipa så blåste det fel och då liksom gick fiskebåtarna under. Så han brände dem ju. Mm. Och det kanske var också för att han var snubbe liksom. Ah, det är inte... Ah, det är fel liksom. Fel. Men så massa såna här olika religiösa motiv, jättevackra bilder som vanligt, som David Eggers gör det, och en klassisk hämndberättelse.
Och inte svartvit den här gången
nej,
i filmen.
Nej, precis. Men väldigt...
saturerad.
Nej, jag skulle säga att den är ganska försiktig.
Försiktig
ja, den är saturerad om det är eld med, men annars är den väldigt... mellow liksom. Mellow. Han har gjort lite som i The Witch att han spelar ju nästan in hela den filmen av praktiska skäl när det är mulet liksom. Det släcker väldigt mycket rent ljusmässigt så. Jag har nog inte spoilat någonting.
Nej.
Men jag tyckte det här var great.
Jag tycker det här låter avspännande. Ja. Om man är intresserad av ritualer och det mystiska, mysticistiska element i filmen.
Vad heter han, ungraren som har skrivit den här fantastiska shamanistboken?
Eliad.
Eliad, ja. Marcia Eliad. Det tänkte jag. Fan, vad han har läst Eliad nu.
Han har läst Eliad.
Ja, det tänkte jag på en gång.
Men jag tror det börjar komma på modet igen. Alltså med Eliad och Campbell. Och... Ja.
Sen var det ju inte då som... Det är ju en... det ska ju göras en tredje... Nej, det ska göras någon ny säsong av den här tv-serien Vikings.
Mm.
Och då har det blivit ett jävla liv för att... kung Håkon av Danmark eller någonting spelas ju då av en afroamerikansk kvinna.
Nej.
Jo. Och då var det många som tyckte bara, men det där var väl lite onödigt liksom. Och när man ser den här Eggers då så har han inte hållit på med såna här grejer.
Så det är väldigt lite woke i den här.
Ja, det är väldigt lite. Nästan ingenting ska jag säga.
Man misstänker att det finns någon stark kvinna som drar en kniv inom magen på någon.
Ja, men det är någon som uppenbarligen är någon krigardotter som skriker på ett ställe. Och fast det känns realistiskt liksom. Är så här, men det är inte så att de hade typ en...
En känd ark där?
Nej, det var inte så att de hade en liksom så här stark kvinna med utom europeisk ursprung bland bärsärkarna till exempel. Okay, det var inte så. Liksom. Nej.
Det var någon som skickade, jag tror det var en lyssnare som skickade en länk som jag inte kollat upp ännu, men det, de har gjort en ny, apropå det här med woke, de har gjort en ny gjorde runt på 80 dagar.
Mm.
Och då, jag vet inte om den här Passepartout är ju den här William Frog eller vad han heter, han, den rike mannen som ska åka runt.
Mm.
Och han heter inte Frog, men det lät kul. Och Passepartout är ju alltså betjänt.
Mm.
Så du frågar om de har gjort den här Fogg eller något, den här rike mannen. Om det är den svarta killen på omslagsbilden som är, och så är det en vit man som är hans betjänt.
Okay,
jag misstänker att det kan vara så. Antingen är den svarta personen betjänten, eller så är det... Så är det inte så. Det är ju jävligt woke ändå, får man säga.
Det får man säga. Man kan säga att när de håller på att trolla oss med den här typen av grejer, då ökar ju svårigheten väldigt mycket för dem att göra det bra. För då måste man komma över det också. Så det är ju väldigt onödigt. De sätter ju sig själva i problem. Nu har ju Netflix har visat väldigt dåligt resultat. Och Netflix har sparkat stora delar av, eller mycket av personalen. De har typ gett 160 personer sparken eller någonting.
Mm.
Och det har också ryktats, det har gått ut memos ifrån ledningen. Att om du har massa konstiga idéer.
Mm.
Och att om du är fientligt inställd till företaget som du jobbar på. Mm. Då kanske du inte ska jobba här.
Ja. De har liksom insett det. Polletten har trillat ner. Precis. Efter 10 år eller 15 år eller vad det nu kan vara.
Jag tror det är bara i slutändan handlar om pengar. Ja, bara. Ja. Det är liksom, det svider det för mycket. Och då, för att i slutändan så är de beroende av sina prenumeranter. Och vi som mediekonsumenter vill inte alltid bli sondmatade med de sista rönen från samhällsvetenskapens grottor.
Ja, precis.
Nej. Surprise.
Surprise. Ja. Så ja, Men den här Jorden runt på 80 dagar finns i alla fall nu på SVT och går att se. Sedan såg jag faktiskt en sak bara häromdagen på Netflix. The Pentaverse. Okay. Med Mike Myers. Mm. Som spelar en massa olika karaktärer i en slags serie då om en hemlig sekt.
Okay.
Och då är det lite så här woke-grejer med i den. Eller som är... Som inte är woke, men kommentarer på wokeness.
Okay.
För då är det naturligtvis en svart tjej som går med i den här sekten, eller vad man ska säga, hemliga sällskapet. För att hon vill få... för hon märker ju att men det är ju bara gamla vita gubbar som är de här äldre männen i den här. Mm. Så är det så också då. Så, och vi är då liksom... people of color finns inte med. Det är ju vi som gör småjobbet. Sådär. Men det, man märker i serien att det är ironi i den. Ja. Att det är liksom... Det är någonting som händer där i alla fall. Att det är liksom, för det är ju en drift med wokeness där.
De hade ju... det var någon kampanj som de hade fått finansierad i Storbritannien som var... som egentligen handlar om att de med olika woke-idéer, fast de också berörde islam.
Mm.
Så då var det så här bilder på kvinnor i slöja som kysste varandra.
Aha.
För att då ville de så här visa att det finns även olika sexualiteter inom islam och så vidare. Och, så.
Mm.
Och det här mottogs inte alls bra av
muslimerna
själva. Det här var ju
England.
I England. Nej. Det här var ju en reklambyråprodukt.
Ja.
Så det slutade med att de fick ju ta ner de här grejerna.
Ja.
Och så skulle de ha så här kreativa samtal och så här för att tala om det som också fick pengar. Och då var det till exempel någon som ställde frågan till de här samfunden att varför finns det inte kvinnliga imamer och sånt här.
Mm.
Och de bara, nej men vi är inte intresserade av det. Mm. Det är liksom ingen... Ja. Här har det... här möts, vad ska man säga... det här reklambyråtänket och de här woke-personerna innan film och så vidare. De liksom är så här, bara, de är inte representativa för hur samhället ser ut och hur folk tänker.
Nej, uppenbarligen
och då
inte.
Ser man ju detta väldigt tydligt då, bland när det här händer då.
Jag skulle ju tänka att det första jag tänker ju att det är livsfarligt att hålla på med sådana saker.
Ja, det kan det vara. Jag tänkte bara det nu när jag skulle nämna det, att jag bara så här, får jag prata försiktigt om det här.
Nej, men två kvinnor i slöja som ska kyssa varandra, det tänker jag nej.
Ja, det gick inte hem. De gillar inte det.
Nej,
det var inget, det funkar inte så.
Men så woke har de inte vågat vara i några medier tror jag egentligen nu. När det kommer till...
Man är ju ganska selektivt woke.
Precis. Ja.
Det är ju...
det som är minst riskabelt.
Det är ju inte så att Netflix har gjort en serie där typ en Alexander Skarsgård-person spelar Martin Luther King till exempel.
Nej,
nej.
Nej, det har inte gått åt andra hållet.
Nej. Det är inte riktigt där. Nej.
Idi Amin har inte spelats av... Mike Myers, Kurt Russell.
Vi får se vad framtiden har i sin barm. Ja. Man vet aldrig vad som kommer.
Men så här var det ju förr i tiden å andra sidan. När Genghis Khan eller vad det heter spelades av han den här
John
cowboy.
Wayne.
John Wayne. John Wayne, ja.
Men John Wayne som Genghis Khan, det är ju fan helt jävla lysande.
Ja, det hade man nästan velat se.
Ja. Nej, men det är å andra sidan, när man väl hade den tidiga filmindustrin, då spelade ju de skådespelarna de hade alla.
Mm.
Indianer, Genghis Khan, egyptier, Moses.
Ja, det fanns inte så många egyptier som man kunde få spela.
Nej.
De här. Då.
Och å andra sidan så liksom, det har ju ofta varit, till exempel den judiska minoriteten i Los Angeles har ju spelat många.
Mm.
Det är aldrig någon som haft några issues med det.
Mm.
Eller?
Har du spelat många indianer? Och så?
Ja, eller allt möjligt.
Ja,
det är klart. Och det är inga...
Kirk Douglas.
Ja, exakt. Liksom. Och det är ju aldrig någon som haft några problem med det.
Nej. Lawrence of Arabia så är ju Alec Guinness spelar ju en arab.
Ja, just det.
Det hade inte gått idag.
Nej. Men det var...
Men han var ju asbra.
Ja. Folk får nog spela sina egna kanske.
Ja.
Du, ska vi ta ett litet
back? Ja, det kan vi. Ja.
Okej, Andreas. i den här, jag pratade ju lite om den här The Northman.
Mm.
Och det är ju med en mängd olika ritualer vid olika tillfällen.
Mm.
Och du frågade mig vad ritualerna har för betydelse i den här filmen. Och de ritualerna som sker där, det är därför jag sa att jag tror att Eggers har läst Iliad. För de är textbook Iliad.
Mm.
Det vill säga till exempel när pojken övergår till man, ritual.
Mm.
Vägledningen för liksom det stora uppdraget i livet till exempel.
Mm.
Hämnden i det här fallet. Rituell, en ritual.
Mm.
En ritual innan man kanske ska dö. Innan krig.
Mm.
Innan kamp. Då har de natten innan en ritual, liksom en krigarritual och så vidare. Så att det är alltid de här liv och död.
Transition.
Transition. Det är liksom allt det här som Eliad radar upp då. När han har...
passagerit kallas det också då.
Ja, precis. Och då är det också när han har tappat fotfästet kanske i livet och behöver hitta tillbaks till hans mer eller mindre religiösa uppdrag.
Mm.
Då är det ju en... sker ju det under magi liksom.
Mm.
Att han får tillbaks sitt uppdrag eller sin mening kanske eller så då.
Mm.
Och det är ju skitcoolt att det är massa såna här grejer i en ny film, eller?
Ja, men jag tycker det är asspännande.
Ja.
Jag är ju fascinerad av såna här saker.
Precis.
Uppenbarligen. Men i den här filmen så är det ändå inte, det finns ingen övernaturlig, det är liksom ingen övernaturlig film, utan det här är en realistisk film på det sättet, eller?
Det är en realistisk...
Det är ingen som börjar sväva och så.
Nej, utan... det är en realistisk film med övernaturliga inslag. Som man kan, om man vill, förklara bort med syner och så vidare.
Hallisar, svamp, äter de, dricker de någonting?
Ja,
som,
det gör de.
Det är lite samma sak. Och så får de en subjektiv värld och så börjar skaka det lite.
Och det är ganska självklart, för att om man gör en film och förankrar den filmen i verkligheten, då blir det mycket starkare.
Ja.
För att om man tillåts, som i X-Men eller i Marvel-filmer, att anything goes efter ett tag. Det är uppenbart att det inte går att slå ihjäl Hulken.
Mm.
Så vi är inte så oroliga när han bråkar med någon.
Nej, precis. Om man skulle döda Hulken så kan man åka tillbaka i tiden och göra det här.
Då
hämtar man tillbaka en annan från ett multiversum. Då är det Hulken där igen och check.
Nu kommer det en She-Hulk som är någon slags åklagare eller någonting. Ja, ja, men det är sant.
Ja.
Men i alla fall... det är nog ganska smart i en film att försöka hålla tillbaks det magiska.
Mm.
Att man ger tittaren den här liksom outen att de käkar ju uppenbarligen någonting hallucinant här liksom.
Mm.
Och hände det här? Var det en valkyria vi såg liksom? Mm. Eller det kanske var en dröm va?
Mm.
Eller ja. Så han håller det där.
Ja. Men i hans tidigare filmer, The Witch och The Lighthouse, där har du ju ändå... Där har ju de här gränserna ändå varit väldigt sköra, eller vad man ska säga.
The Lighthouse så är ju det här att det kanske allting är galenskap.
Jo, det är precis. Att de går in i psykos.
Men The Witch har
att de super hela tiden. Det är väl egentligen det de gör. De super ju hela tiden i The Lighthouse.
Om det ens är två personer.
Ja, precis. Eller om det är någon. Ja, precis. Ja.
Men men i The Witch så är det ju...
Utan att spoila den heller.
Nej, jag ska inte spoila den heller.
Men den är ju fruktansvärt brutal alltså.
Men fan vad roliga tider vi lever i när man tror att allt hopp är borta.
Mm.
Så kommer det en snubbe som David Eggers och gör lite grym film.
Ja.
Men jag trodde att hoppet var förlorat.
Ja,
kommer man tillbaks hoppet lite?
Ja.
Jag är väldigt glad för det. Jag är väldigt viktig på det sättet.
Ja, ja. Vi har ju talat om honom som lite av en europeisk aktör, va? Han gör ju riktiga filmer liksom. Det är ju riktig cinema, eller?
Jo, och, men...
Var det cinema? Var det här cinema?
Det var det nog, ja. Men det fanns ställen i filmen där jag upplevde att klippningen var lite för feg.
Jaha, okej. Okay.
För att det här är också, det här är ju en amerikansk film på det sättet att den är effektiv.
Mm.
Du vet, man vågar inte
dröja för
man vågar
länge,
inte dröja, nej. Man vågar inte tråka ut. Den är liksom, nej. Och den är nästan för effektiv på det sättet.
Nej.
Att det finns inget riktigt andrum eller du vet, det finns ingen riktig, vad ska man säga? Ja, men jag ska ge ett exempel utan att spoila.
Ja.
Det är väldigt få översiktsbilder i den här filmen.
Mm.
Alltså de här stora bilderna när man ser allt.
Mm.
Det är väldigt få sådana bilder. Mm. Det beror nog på att budgeten inte är så hög. Liksom.
Mm.
Ja, för det är ju de dyraste bilderna när du ser allt. Liksom.
Mm.
Ja. Men det finns en bild när de färdas över liksom, det isländska landskapet. Och då backar kameran ett par gånger. Så man får se de här stora vidderna.
Mm.
Och det här följet då liksom.
Mm.
Och då kände jag bara, men håll ut på det. Mm. Det är lugnt. Vi kan titta på den här bilden ett tag.
Ja, en halv minut eller liksom.
Håll ut.
Men det,
låt oss leta efter de här små gubbarna i det här landskapet. Men han gör inte det. Han klipper. Klipp.
Men är det han då eller är det producenterna som är liksom, nej men det här klarar inte folk av.
Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Jag, det här är ju en helt sjuk grej, men det, jag tänkte på det när jag såg den också, att man skulle kunna klippa om den här filmen och då hade den blivit bättre för cineaster.
Ja.
Men då tappar man, för det finns nog väldigt många som inte är filmintresserade som kan uppskatta den här, för det är fart i den här filmen liksom. Och det är coola actionscener och sånt. Men då tänker man sig att man skulle kunna klippa om den och göra den mer mer Tarkovski liksom. Bara coola ner det. Och den hade växt som fan, men bara för kanske oss då, eller en liten grupp.
Ja, för 10% av
precis.
Tittarna.
Så den hade
ungefär,
den hade nu ska jag inte spoila någonting, men om man hade klippt om den så att den inte gick i kronologisk ordning, så kan vi säga.
Mm.
Så att han minns sin barndom istället.
Mm.
Då tror jag det hade varit en bättre film.
Tror du? Men det tycker jag låter jävligt amerikanskt, att det är flashbacks hela tiden och sentimentala flashbacks till barndomen.
Ja, men jag
barndomen.
Tror att det hade fått filmen att hålla ihop bättre. Och när du eller någon av våra lyssnare ser den här filmen, vilket jag hoppas att ni gör, så har det i bakhuvudet liksom, hur man skulle kunna bollat om så att de här episoderna från barndomen sker i nutid. Ja. Och ha den idén i huvudet, för jag tror det är svårt för dig att säga nu eftersom du inte har sett filmen.
Ja.
Men om du har den idén i bakhuvudet så tror jag att jag kanske är någonting på spåret där liksom.
Okej, okay. Man jonglerar med den i huvudet och gör lite Pulp Fiction av den så blir
det bättre. Ja, jag tror det faktiskt. Det är en helt bizarr idé. Det är så...
En sak som jag undrar över är ju liksom... Är det lite homoerotiskt att han är halvnaken hela tiden med sina muskler och sådär? Det finns ingen sån aspekt i den?
Nej, jag tänkte inte på det.
Nej.
Jag går ju inte igång på muskliga killar heller, nej. Så jag har svårt att säga det. Men liksom, nej, jag tänkte aldrig på
nej,
det.
Nej, du tänkte aldrig
nej.
Nej.
Det känns som en sån 90-grej för mig, att typ Henrik Schyffert alltid ska skoja om att allting är homoerotiskt.
Ja, visst.
Det känns som en latent homofob, säger det.
Jo, men det är sant, men jag bara undrar liksom, för det är mycket att han skriker, och jag läste då i recensionerna, det var mycket att han ska, det var ju i recensionerna var, det kanske är de som är homofoba,
det tror jag också. Det tror jag.
Att de liksom, att de tycker det är fel på något sätt att ha så fin kropp där och...
Ja,
det finns mycket avund kan jag tänka mig också i det här, i och med att han är svensk, den här Skarsgården.
Jag tror att de vill säga rakt ut att, bara, att det är för jävligt att visa det här våldet, och de vill vara total PK. De vill vara, men de kan inte vara det, för de ska recensera en film. Och då blir det istället att de försöker uttrycka detta mellan raderna på olika sätt.
Det här våldet tycker vi inte om. Det är så onödigt våld.
Nej, men det var ju det. Och det tycker jag var väldigt bra med den här filmen. För att det våldet som sker är realistiskt våld för den tiden.
Ja.
Du vet, de här vikingarna som var nere och strulade i Europa. Och tog trälar där nere.
Ja, visst.
Det var inga nice killar.
Nej.
Det var liksom...
Ja, det var ju innan...
Det var slaktare.
Det var ju
liksom.
Innan upplysningen på 1600-talet och sådär. På 1600- och 1700-talet. så bränner man ju fortfarande häxor i stora delar av världen.
Det gillar jag som fan med den här filmen, att det är ju ingen av de här råa vikingarna som någonsin har problem med våldet själva. För det är ju typiskt sån anakronistisk sak.
Det var ju det som jag var kritisk mot, en författare som sa att han ville, i en intervju sa att jag skulle vilja skriva en bok om vikingatidens män och de skäms för sin manlighet och känner manlig skam och liksom, ja, men det, de har aldrig gjort det. Nej. Det existerar inte. Det existerar inte. Det är en konstruktion.
Om du då får en svärd eller en kniv i handen sen tidig tonår, när du väl är man eller liksom, då tror inte jag att du, jag menar, om du lever på att åka ner till byar någonstans längs med de stora floderna i Europa och mörda dem, ta trälar och snor deras guld. Det är typ det man gör varje jävla år.
Det är naturligt.
Då tror inte jag att man plötsligt liksom tänker på det. Det verkar orimligt.
Nej, men det är liksom koncept som inte existerar.
Nej. Och vidare så tycker jag det är skönt att slippa de anakronistiska idéerna om att men våld är dåligt och även de tyckte det var så hemskt, och det handlar aldrig om det. Det handlar om att hans största dröm, det är att dö i strid, för då kommer man till Valhalla. Det är det han tänker på. Han är de personer i den här filmen är oroliga för att dö sjuka hemma. För att då är...
Det är det värsta man kan ha.
Exakt, det är det som är deras oro.
Att få blindtarmsinflammation är det värsta man kan få.
Det är det som oroar dem.
Vad hände med Torbjörn Urr? Han fick blindtarmsinflammation.
Han dog hemma som ett jävla får.
Gnällde.
hade ont och dog som ett får. Nej, men det är sjukt bra film måste jag säga. En kompis till mig hade sett den. Han tyckte den var jättedålig. Men jag vet varför. Och det var att han klarade inte av när den ibland har ett ganska teatraliskt språk. Det tog han utanför. Det släckte liksom magin för honom.
Ja, det ryckte ur honom, ur magin.
Och det har jag full förståelse för. Det är inte för alla. Liksom.
Du menar att det är liksom ett artificiellt språk? Då,
ibland är det
det. Men blir det cringe eller fungerar det för
jag
dig?
Tycker det fungerar för
du
mig.
Du tycker det absolut. Fungerar?
Men jag kan förstå att det inte gör det för alla. Det är inte för alla. För man måste leva sig in på ett annat sätt i det. Det är inte gratis liksom.
Jag ska ju se filmen.
Jag tycker han har fel då i och för sig. Jag tycker den är bra.
Men jag ska ju se filmen och så kanske vi kan tala lite mer om den i framtiden.
Ja, absolut. Vi kan ju se om vi har lite olika syner.
Ja, det kanske.
Jag skulle också kunna läsa lite Eliad igen bara för att minnas rätt grejer så man kan säga vad det är för olika ritualer och så. Och väntar man ett tag också så kan man ju prata öppet om filmen utan att spoila den för
folk. Man kan vänta någon månad eller två liksom.
Ja, precis. Du, Andreas, det var ju en annan Skarsgårdare som har varit på tv. Och det är ju Bill Skarsgård som spelar typ göteborgaren Clark Olofsson. Clark Olofsson föddes 1947 och växte upp i Biskopsgården. Min pappa föddes 1947 och växte upp i Biskopsgården.
Okej, så de kände varandra med andra.
Jag hör språk som kommer från den tiden. Okay. Till exempel istället för att säga hej då så säger man skit på dig när man går. Jag hör detta.
Sa de det i serien också?
Ja. Skit på dig. Som en sån grov grej liksom.
Fan, hur grymt.
Och jag hade väldigt roligt åt detta att jag gjorde någon slags... jag mindes massa grejer om min far som har varit borta väldigt länge genom det här. För jag liksom... De har ju skrivit in grejer som han säger. Och det var fanns en grov...
När föddes det? 49 sa du? Eller?
47.
47, okej.
Och samma gata, samma typ av snubbe, allting. Bara att den ena inte var ett kriminellt mongo.
Ett år yngre än min far då. Som också växte, inte i Biskopsgården, men på Hisingen någonstans. Ja.
Men den här tv-serien är ju Jonas Åkerlund som har gjort. Jonas Åkerlund har ju, är ju mest känd för att ha gjort musikvideos. Mm. Bland annat gjorde han ju den här Smack My Bitch Up Prodigy's video back in the day. Som legend. Var så jävla grov.
Legendarisk.
En legend. Den här tv-serien är ju en...
Gjorde han Madonnas video också? Eller?
Han har nog han har gjort massa. Ja. Jag kommer inte ihåg alla, men han har gjort massa. Men den här tv-serien är... Om jag ska beskriva det så är det ungefär som en musikvideo. Att det är massa balla grejer och massa ballmusik från den tiden. Och folk som säger balla grejer. Det är liksom en... det är ju inte en riktig dramaserie.
Är det det här som folk har reagerat på? Jag har ju inte sett den här ännu. Men är det det här att man glorifierar Clark lite här?
Ja, både och. Men det som jag reagerar på är ju att historien är ju inte särskilt sanningsenlig. Mm. Jag råkar nämligen känna en person som har gått bort nu. Mm. En riktig rövare. Mm. Och han var i Västindien. Och så hamnar han i fyllan och drogruset på en jävla båt med en jävla gubbe. Mm. Och så skulle de segla, så började han snacka om att han ska försöka smuggla med båten och skit. Mm. Så visade det sig att det var ju Clark Olofsson han hade hamnat med. Ah, okay. Så min kompis seglade med Clarken på riktigt liksom. Mm. Och han sa till mig så här, att Clark var ju så jävla obehaglig. Han kunde typ vända på dig på en sekund. Mm. Han blev så här hotfull.
Vända på en femöring,
ja, som man säger. Va? Hotfull. Ja. Misstänksam. Mm. Och sen plötsligt paranoid. Skön igen. Ja. Och bara en sån riktig, du vet, sån riktig kriminell idiot. Ja. Som man bara inte, som, du vet, han sätter sig vid ens bord. Och så märker man att han vill inte gå. Mm. Och du är kidnappad nu. Mm. För du ska fan med mig sitta där och dricka en öl med honom. Mm. Liksom. Alltså en sån person är han. Så riktigt otäck. Mm. Och i tv-serien så är han ju liksom en ball.
Skön snubbe.
Ja, vilket han inte var liksom.
Nej, nej. Han var ju kanske en psykopat som man säger då.
Kanske det, ja. Mm. Eller är.
Är. Lever han? Mm.
Hans senaste historia är, han har ju typ alltid suttit inne. Men den senaste historien är ju det här som jag finner helt sjuk. Och det är att han sa upp sitt svenska medborgarskap. Mm. Vilket innebar att han blev livstidsutvisad när han blev dömd. Mm. Och då tänkte ju alla, fan vad skönt, då har vi blivit av med Clark Olofsson. Liksom. Mm. För han kommer ju missköta sig resten av livet.
Ja, absolut. Ja.
Då är det någon jävla tomte i Sverige som har gett tillbaka hans medborgarskap och rivit upp livstidsutvisningen. Så nu bor han i Skåne. Det är så jävligt. Det är så patetiskt liksom. Det är så jävla korkat. Så vi har fått tillbaka den här idioten.
Men nu är han... Ja, han är ju en ganska gammal man nu i och för sig då. Men ja. Nej, men det var ju konstigt.
Ja, men det är typiskt Sverige skulle jag säga. Ja.
Att, väldigt, väldigt snällt.
Ingenting gäller riktigt. Nej. Livstidsutvisning, ja, det är ju inte riktigt.
Nej, vi är ute.
Det är bara livstidsutvisning så länge du inte ångrar dig. Kommer du här igen? River vi upp det?
Ja. Nu går vi med i NATO.
Just det.
Vi har varit alliansfria i hundratals år. Ja. Nu går vi med i NATO.
Jag har en idé om varför det här händer. Ah, och okay. Den baserar, kan växla lite till NATO. Ah, det är spännande. Och det är att det var faktiskt Hermann Göring som sa detta. Att han sa att men det är inga problem att få med folk i helt galna krig. Det är inga problem överhuvudtaget. Du behöver bara ett yttre hot och så skrämmer du upp folk. Ställer du upp vad som helst. Mm. Och det säger han öppet, Göring. Mm. Det är så vi gjorde. Mm. Inga problem. Mm. Ja. Och sen, och det här läste jag för typ hur många år sedan som helst. Och sen så ser man då i Sverige bara plötsligt så piskar man upp massa media om det här yttre hotet då. Liksom Putin. Mm. Och då går alla med på precis vad som helst.
Ja, uppenbarligen.
Och man kom också från ett väldigt svagt läge. För det man kom ifrån var ju den här situationen. Att alla är så jävla demoraliserade av corona.
Ja, ja precis. Alla är helt supertrötta.
Så
på...
för första gången i mitt liv så håller jag med. Så har jag samma åsikt som Svenska Freds. Mm. Att jag tror det är dåligt att vara med i NATO. Jag tror att vår tradition är en alliansfrihet. Och... Jag tror inte heller att det är särskilt stort hot mot Sverige från Ryssland.
Nej,
för den
jag tror inte heller. Jag tror det är en överreaktion. Ja. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag det är en överreaktion. Mm. Men samtidigt så vågar jag inte svära. Jag vet inte, men jag tror det är en överreaktion. Det är min första impuls.
I vilket fall som helst så skulle man väl... Jag försöker vara så saklig jag kan. Vi har en statsminister som inte är vald. Vi har en minoritetsregering som är den svagaste regeringen som vi nästan har haft i svensk historia.
Mm.
Och vi har några månader kvar innan ett val.
Mm.
Och då väljer man att göra det här
det mest
innan.
Populistiska.
Då väljer man att göra det här innan.
Mm.
Och sen i media så har inte den här diskussionen varit särskilt nyanserad.
Mm.
Det enda sakliga jag har läst, lustigt nog, var Alex Schumann.
Mm.
Som skrev att vi NATO-motståndare har inte riktigt fått komma fram.
Nej, självklart inte.
Och det som skrämmer mig mest...
Han skröt ju om sitt hus på Gotland också.
Ja, en jävla narcissist jävel.
Precis. Ja.
Det är trött bara jag tänker på honom.
Men alltså, han har en poäng, han har ju en poäng.
Testa att typ prata i en kvart utan att det handlar om dig själv, Alex. Testa det.
Mm.
Kolla, känn efter lite. Mm. Ja. Hoppas han hör det. Skampa han har. Ja, men i alla fall. Och i den här situationen som uppstår, så det som skrämmer mig är liksom inte NATO.
Mm.
För att vi är praktiskt sett ungefär redan med i NATO.
Ja, och jag har NATO varit det länge.
Ja. Så att det är inte det som skrämmer mig. Det som skrämmer mig är att man kan hitta på nästan vad som helst och få med sig folk på det.
Mm.
Bara man skramlar lite.
Mm.
Till exempel helt sjuka regler där företag går i konken på grund av de här coronarestriktionerna. Folk ställde upp på det. Den här grejen med NATO, eller att vi skickar massa jävla granater till ett annat krigande land. Jag trodde inte ens det var lagligt i Sverige.
Nej, jag trodde inte heller det. Men det är
får vi exportera till krigande nationer?
Nej. Men det är bara skit man i.
Ja.
Då är det tydligen helt okej, för han är en så skön snubbe, den där Zelensky eller vad fan han heter. Mm. Så det är liksom, man blir lite orolig.
Ja, så det som jag tror är att, jag tror att det här har att göra med till exempel sånt som Julius Evola skriver om och liknande. Att om civilisationers sunderfall.
Mm.
Det liksom är så här, man bara gör saker.
Mm.
Man bara,
vi höftar nu
det är lite. Flyktigt liksom.
Vi höftar. Ja,
200 års tradition.
Mm.
Ah, ja, nej. Rätt många tycker att gamla grejer är dåliga bara för de är gamla. Ja, men så gjorde vi förr.
Mm.
Det är 2022.
Mm.
Kom in i matchen.
Mm.
Det är faktiskt så många tycker.
Mm. Ja, visst.
Och det kanske inte alltid är fel, jag vet inte. Men liksom,
nej, men det är bara som jag sa till dig. Jag talade med en kille om ritualer och moral häromdagen. Ganska intressant samtal. Var ju fulla i och för sig då. Men jag kom att tänka på att ritualer alltid har en koppling till moral. Och då menar jag liksom moral i en vidare bemärkelse. Man har en moral när man städar sitt hem, man borstar tänderna varje kväll. Och det är liksom, man upprätthåller en moral som soldat, man putsar.
Ordning
och reda, man putsar. Det är helt meningslöst att putsa.
Grooming standards.
Man putsar skorna, man ska ut i leran, men man putsar dem ändå. Det är liksom nödvändigt, man gör vissa saker. Jag tänker också att vissa ritualer man har som vi har ju allt mindre och mindre ritualer som vi upprätthåller i ett modernt samhälle. Alltså riktigt gamla. Men det är ju också för att vår förståelse för den typen av moral har försvunnit, eller varför man gör vissa saker. Och liksom man liksom det är därför jag är intresserad av ritualerna i den här filmen som jag inte har sett än, The Northman. För jag tänker att om man har tänkt smart kring den filmen, så är ritualerna förankrade i någon typ av moral eller någonting som upprätthåller någonting, upprätthåller liksom en roll eller liksom en uppgift och liksom Så att de här ritualerna är viktiga, men de är viktiga för att de är kopplade till en riktig moral, en moralisk idé eller ett ideal.
Ja, jag förstår. Men om jag får utveckla den idén lite så skulle jag säga som så här, att om du har en typ av ritual för att upprätthålla en ordning, så har den kanske historiskt sett också en effekt. Mm. Till exempel du har olika restriktioner gällande maten eller hygien. Mm. Och det har att göra med att skydda dig mot parasiter eller att skydda dig mot sjukdom, säger vi.
Mm. Mm.
Ja. Men när det försvinner i den moderna världen och ritualen är kvar, då börjar många liksom så här bara, fan spelar det för roll, någon roll om jag äter gris liksom. Mm. Alltså du vet, då börjar man
då börjar man tänja på de sakerna.
Exakt, för det liksom betyder ju ingenting.
Man har ingen riktig funktion ännu. Och då har det ingen koppling till moral.
Konfirmationen i Sverige, den är inte längre kopplad till att bli en man. Så därför är inte heller konfirmationen särskilt viktig för folk. Den är ju mer såhär, okej, men gör jag det här så får jag typ en klocka av mormor. Det är inte tillräckligt för att upprätthålla en ritual.
Nej.
Så att ritualens magiska kraft försvinner ju när det inte är något riktigt, va? Så jag menar, jag skulle säga att vi har väl kvar någon ritual. Begravningen är ju ändå riktig. Våra begravningsritualer är ju ändå riktiga. För då är någon faktiskt dött.
Och det är svårt att komma ifrån den funktionen av samling kring den här personen och liksom hedra den personens minne och hantera sorgen. Och det är ju sånt som är nödvändigt på något sätt. Så begravningen är en viktig ritual liksom, på ett djuppsykologiskt plan.
Men konfirmationen eller bröllopet är ju typ helt döda liksom.
Precis. För det betyder ingenting om man kan skilja sig ett år senare och säga hej Sveis.
Hej Sveis.
Hej Sveis.
Jag bara drar, va?
Hej
Sveis.
Hej Sveis. Ja, men vi har ju Olle och Lena nu. Ja, men de är ju så gamla nu. De är ju 9 och 6 år, så de kan hantera det här. Det är
Xbox,
inga problem.
Xbox kan vara Olles pappa nu. Nu är Xbox hans pappa. Det kommer gå jättebra.
Ja, det kommer gå jättebra.
Ja, nej, men så att, men å andra sidan så finns det ju alltid, det finns alltid en osagd sak i den här typen av samtal. Och det som är osagt är ju att man på något sätt kanske vill tillbaks till den riktiga ritualen eller den riktiga magin. Och meningen är det ju handlar om. Det är ett meningssökande frågeställning.
Man drömmer ju om en meningsfull värld. Så det kan ju finnas. Så det finns ju en dröm om någonting som är meningsfullt i livet.
Precis. Och det är ju
något som är äkta och sant liksom. Och det kan ju folk utnyttja också liksom, och där kan man ju också bli manipulerad i sin längtan efter det autentiska och traditionella och reella.
Men nu då när vi blir NATO-medlemmar, då kanske vi ställs inom en situation inom en snar framtid där 19-åriga svenska killar ska dö i något konstigt ökenkrig. För det är det innebär. Att vara ihop med USA är lite som att vara ihop med den här killen som slår dig. Ja.
Och så gärna vill du dra med dig till öknen av konstiga anledningar.
Ja, det är också ett religiöst motiv. Ja. En ökenvandring.
Ja, visst. Eller ett korståg.
Ja, vem vet. Ja.
Vem vet.
Men, och då är det ju för sent. För då är vi med.
Ja.
Och då blir det ju den här situationen att den här boomer-generationen som plötsligt har blivit super-NATO-vänliga när jag har pratat med dem. De gör ju precis som de alltid har gjort. De offrar ju det unga blodet liksom. Det är ju de äldre som offrar barnen liksom. Det är ju något av de mest satanistiska motiven som finns. Man står och kastar spädbarn åt guden Moloch eller Baal eller någonting sånt.
För de behöver själva inte åka ut till öknen och offra sig.
Och jag tror att man är väldigt naiv om man inte inser vad detta är liksom. Jag tror att man är väldigt naiv.
Ja, det finns ett offeraspekt här. Att man
offer Danmark och Norge har ju kommit undan ganska mycket. Men det har också varit fler döda både danska och norska soldater i de här konflikterna.
Afghanistan.
Ja. Det, var liksom, det är rätt många danska som har dött liksom, i de här grejerna jämfört med oss. Mm. Så ja, jag är... Som sagt var, första gången i mitt liv så är jag och Svenska Freds har samma åsikt nu.
Jag är också djupt skeptisk till NATO. Ja.
Vet du, och det är också en sån sak jag har tänkt på, att om man skickar vapen till någon, det är ju en krigshandling liksom.
Ja, det är klart. Det är liksom, jag såg på mitt konto för några veckor sedan så var det ju minus en tusenlapp eller något vad jag nu hade på kontot. Andra hade ju minus så här en miljon eller två, minus en miljon och liksom ett dygn. Mm. Alltså jag tänker, fan, kan det vara ryssen eller? Ja, det kan det mycket väl vara. Ja. Eller... Alltså de kommer ju hålla på att trolla oss och hålla på med, på grund av det här med NATO. Liksom, det är ju inte, det är ju inte att leka med. Vad fan, vi måste ju, det måste kunna gå och fungera och betala med sitt jävla kort. Liksom.
Men du vet, jag har tänkt på en annan sak och det är väldigt lätt. Det kallas ju för en falsk dikotomi. Det är ju när man det är ju en falsk dikotomi är ju när man
falsk motsättning.
Nej, men det är när du målar upp någonting som att det bara är två grejer att välja på. Men egentligen kanske det är sju eller tre. Och det har man gjort nu, för att sanningen är den att jag stödjer inte Ryssland. Jag tycker att det verkar helt galet, Putins styre. Mm. Men jag stödjer inte Ukraina heller, för jag tycker också att det är ett korrupt skitland. Ja. Och jag stödjer inte NATO heller. Nej. Så försök inte peta in mig i det här sidoväljandet. Och det är ju det som våran neutralitet och våran neutralitetshistoria mycket har handlat om. Att,
en viss erfarenhet att NATO är inte en ängel. Försök inte,
försök inte lura in mig i liksom att jag ska välja en jävla sida. Liksom. Glöm det. Det är ju det handlar om. Och nu då så
låt mig vara i fred. Jag behöver inte vara med i er jävla klubb.
Nu har vi, då har vi liksom den första kvinnliga statsministern. Och så går det typ tre dagar så är vi med i NATO.
Mm. Jättebra. Jättebra.
Ja, men vad fan. Och det är ju det här.
Men nu är vi under NATOs kärnvapenparaply, Oskar. Det är jättebra.
Mm. Så kan de parkera sådana kärnvapenbåtar här i Göteborgs hamn.
Ja, visst.
Så känner vi oss jättetrygga.
Ja, det är ju ökad trygghet.
Nu har vi stora bomber här. Ja. Kan vi sitta och titta
missiler,
ut då?
Ja. Trevliga missiler.
Ja, nej, jag vet inte riktigt.
Och, jag är skeptisk.
Jag är också skeptisk. Ja, vad säger du då? Vi har väl kanske, är vi färdiga eller?
Ja.
Just nu under tiden vi har suttit här så har solen vandrat in här över Birgarten. Härligt. Så är det lite, jag kanske överdriver nu, men det är lite saltbris från havet över oss.
Kanske lite.
Lite salt i luften. Och så vedeldar de pizza här bredvid också, så det kommer små rökpuffar med så här riktig veddoft. Och så brassar det på och så får vi en pilsner.
Men även om det är krig och krisstämning i samhället, så är det ändå ganska gött att bo i Göteborg, tycker jag.
Det är ju
för det händer saker. Det byggs nya fräscha grejer. En pizzeria, världens största pizzeria, sitter vi ju på här tydligen. Och det är liksom, det måste ha kostat, som vi var inne på, säkert 30 miljoner minst att bygga upp
det. Jag tror det är mycket mer.
Det tror jag. Ja. 50 miljoner.
Men
det är liksom, det händer saker.
Ja.
Så kommer nya höghus.
Ja. Det kanske är positivt där, vi får väl se.
Skybar, Draken Hotel som vi ska sitta på och podda ifrån
men
i framtiden.
En kommentar bara. Du vet, man satsar mycket på sånt här, att man bygger saker som vi gör. Det är ju det vi gör i väst. Men det vi kanske egentligen ibland ska bygga, det är ju saker som inte är fysiska. Mm. Utan till exempel så ritualer och magi.
Mm.
Och det är vi inte lika bra på att bygga. För det är ingen jävla videoapparat.
Nej.
Och jag vill lämna dig idag och lyssnarna med de orden.
Ja. Vi kommer ju tillbaka till det här. Så tack och hej.